Hej och välkomna till avsnitt 1075 av amerikanska nyhetsanalyser med mig Ronny Berggren. En konservativ podcast som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 95 0. Jag har gett mitt stöd till Donald Trump sedan han kampanjade i republikanernas primärval våren 2016. Den 20 mars det året skrev en artikel i Aftonbladet med rubriken "Därför blir Trump bästa presidenten". Nu har det gått 4 år sedan dess. Vad har Trump egentligen åstadkommit? Det är något som sällan beskrivs i svensk media. Men här går jag och Björn Nordström igenom listan. Varmt välkomna. Björn Nordström, välkommen.
Ja, tack så mycket.
Jag fick ett mejl av en av våra lyssnare för, det var väl någon vecka sedan nu kanske, och han undrade om vi inte kunde göra en lista på Trumps främsta bedrifter i sin tid i Vita huset, därför att han sa att det finns så många argument, alltså man diskuterar med folk i Sverige som ogillar Trump och då undrar om vad han lyckas med då, därför att det framkommer ju aldrig i svensk media. Och då undrade han om vi inte kunde göra en lista på, ja, Trumps främsta bedrifter, och jag tänkte att det var en jättebra idé, så att nu har vi gjort det, du och jag, tillsammans.
Jajamän. Jo, tyvärr så läser man svensk media så får man ju förståelsen att Trump har bara en lång lista av fruktansvärda saker han har gjort mot amerikaner och resten av världen. Men när man väl tittar på fakta och han faktiskt har åstadkommit så är listan rätt annorlunda. Det är klart att han har gjort saker och ting som inte har fungerat så bra, men han har gjort väldigt mycket bra saker som har fungerat väldigt bra och som är handlingskraftiga och som verkligen USA och amerikanska folket behöver.
Men om vi går igenom de här, ja, vi har gjort en punktlista, jag och Björn tillsammans kan jag säga att er som lyssnar, och vi går igenom punkt till punkt, och du kan ju börja med första punkten.
Ja, den första punkten som vi skrev, det var ju den amerikanska högsta domstolen är ju en av de tre, vad ska man säga, grenarna, institutionerna då av det amerikanska systemet, va? Och högsta domstolen i USA har en mycket högre status än högsta domstolen i Sverige. Det är även då den mest respekterade, den vad ska man säga, den mest förtroendeingivande, den människor i USA har överlägset mest tillit till. Och Trump har då tillsatt två huvuddomare till den högsta domstolen. Han har även tillsatt då närmare 200 federala domare, varav drygt 50 är i de så kallade appellationsdomstolarna. Så att av alla federala domstolarna i USA som finns har Trump nu tillsatt 25% av alla domarna, vilket gör att han sätter sin prägel och stämpel på det amerikanska federala domstolssystemet väldigt, väldigt mycket nu de närmsta 25-30 åren kan man nog säga.
Och de här två domarna i högsta domstolen, de heter Neil Gorsuch och Brett Kavanaugh heter de. Och de kommer att göra nu att högsta domstolen är mer konservativ, och det är första gången på en evighet ungefär som högsta domstolen har dominerats av konservativa domare. Men nu är det så, tack vare Trump.
Ja, och vi kan ju också, om Trump vinner valet, vilket jag tror han kommer att göra här, så tror jag att sannolikheten är stor att han kommer att tillsätta en eller ytterligare två stycken till, i alla fall en, till och med två, så att 4 domare av 9 kan bli tillsatta av Trump i högsta domstolen, va? Och ytterligare ett antal domare i appellationsdomstolarna och distriktsdomstolarna, så att siffran kommer att öka avsevärt på alla nivåer. Så att Trump kommer att, om han sitter i 4 år till, kommer han ha påverkat det amerikanska federala domstolssystemet mer, mycket mer än någon annan president i historien. Och det jag inte riktigt förstår, det är att Barack Obama, han lämnade en massa tomma sitsar i det federala domstolssystemet som han inte tillsatte. Jag tror ingen riktigt begriper varför inte Obama tillsatte, utan när Trump kom in så var det ett stort antal tomma stolar i det federala domstolssystemet som det första Trump gjorde var att hoppa och börja tillsätta domare i det. Och jag tror från ett liberalt perspektiv så tror jag man är ganska irriterad på att Obama tillät Trump att göra det istället för att tillsätta. Och presidenten tillsätter ju inte, han nominerar ju, va. Men att om Obama hade gjort ett bättre jobb där så hade han nominerat många fler och fått betydligt fler tillsatta. Speciellt då på de lägre domstolarna. Vi vet ju hur det gick med en HD-tillsättning som Obama ville göra. Men de lägre domstolarna så hade Obama nog fått igenom betydligt fler om han verkligen hade satsat på det.
Men det var punkt 1, alltså att Trump har tagit domstolsväsendet i mer konservativ riktning. Punkt 2 då, det är murbygget mot Mexiko. Vad handlar det om?
Ja, det är egentligen bara att murbygget fortsätter, och det är någonting som svensk media naturligtvis har ju inte rapporterat om. Man försöker påvisa då att Mexikomuren blir inte gjord eller att den existerar ju inte, va? Men den byggs. De bygger flera kilometer dagligen i princip, och de har byggt en stor andel av den där muren, är byggd redan. Och
syftet med den här muren, vad är det?
Ja, det är helt enkelt att stoppa illegal invandring, stoppa droger, stoppa illegala saker helt enkelt. Att man helt enkelt ska börja ta kontroll över sina gränser, vilket USA har haft problem med, väldigt stora problem med, framförallt mot Mexiko, naturligtvis.
Ja.
Och jag tror att det här med pandemin nu visar ju också vikten i att kontroll över gränserna, va? Därför att det finns ju ingen vits med att ha öppna gränser där människor kan komma och gå hur de vill och samtidigt tala om för amerikaner då att ni måste hålla er hemma och hålla er inomhus, va? Så att om man måste nu när det gäller pandemier börja förstå att öppna gränser och fri migration inte fungerar, därför att man kan ju ha sin egen befolkning skyddad och skydda varandra och skydda sig själva, men om folk kommer och går hur som helst kommer från andra länder, så då spelar det ingen roll längre.
Nej. Och sen kan vi komma ihåg, nu är det mycket prat om corona, så det suger upp allt syre från nyheterna, men för några år sedan när Trump-kampanjen hade 2016, det var våldet och droghandel, det var en stor fråga, speciellt i de här sydstaterna då, som drabbas. Så att sydväst såklart då. Och Trump-kampanjen drog på att bygga en mur, så att det var ett kampanjlöfte, det är ett kampanjlöfte han uppfyller nu från 2016 med det här bygget.
Ja visst, det är det folk glömmer bort också, som att oavsett om man gillar eller ogillar muren så är det i alla fall ett kampanjlöfte. Trump han lovar det här och han har börjat göra det. Så att han håller sina löften, och det är det som många också inte riktigt förstår i Sverige eftersom svensk media inte rapporterar. Det är att Trump håller löften. Så man säger att Trump ljuger, han säger dit och hit och allt vad det nu är. Men han håller sina löften. Han säger saker i kampanjen och han går igenom med det. Han gör det helt enkelt. Så enkelt är det.
Ja, nästa punkt då, massiva avregleringar.
Ja, USA under Obama, nu minns jag inte de exakta siffrorna, men USA under Obama, jösses vad mycket regleringar som man la in. Man gjorde det svårt för företag. Jag kan ge ett exempel, jag har många vänner som är småföretagare här i lilla Vermont då. Och Vermont har ju då också en massa regleringar. Dels har ju delstater regleringar, men sen så finns det ju också federala regleringar. Men mina kompisar som driver småföretag har gjort i många år har ju sagt att under Obama var det ju hopplöst att driva företag. Man spenderar så mycket tid på pappersarbete helt enkelt, att man spenderar mer tid att fylla i papper för att skicka in till federala myndigheter och till delstaterna än att göra jobbet. Och de har sagt att de spenderar mer tid nu på att göra jobbet och mindre tid på att hålla på med byråkrati helt enkelt, va? Och exakt vad det innebär det är jag inte riktigt säker på, va? Men skillnaden är stor. Trump lovade någonstans, för varje ny reglering han har ju också gjort nya regleringar, va? Men för varje ny reglering så skulle han ta bort två andra regleringar. Men jag tror det slutar någonstans med att för varje ny reglering tog han bort tre eller fyra andra. Som andra ord att han har kapat antalet regleringarna oerhört, och för varje ny reglering så kapar han då flera stycken gamla regleringar. Och mycket regleringar, det begriper ju inte människor på, va? När det finns regleringar, lyssnare här som driver ett företag eller driver någon form av verksamhet begriper ju att ju mer tid man spenderar på byråkrati, desto mindre liksom business, desto mindre jobb blir gjort, va?
Mm.
Och det är det som Trump fattar ju. Han är ju en företagsperson, han är ju inte en byråkrat och han är ju inte en politiker i grunden, va? Han driver ju företag. Han begriper ju att för att företag ska lyckas och människor ska kunna producera saker och kunna vara aktiva i det de arbetar med, va? Så måste man ju kunna uppmuntra det genom att ta bort regleringar, va? Det är precis det Trump har gjort, och det har verkligen, verkligen gjort en skillnad. Även då har det gjort en skillnad för företag som vill anställa. Även om då folk har vilja att anställa här i USA, och även om du, oavsett om det är ett stort företag eller om det varit ett litet företag, så har man inte kunnat riktigt anställa. Man har dragit sig för att anställa under alla regleringar, för att det är så mycket regleringar och så mycket krångel kring att anställa. Man vill inte spendera alla sina tid och pengar och energiresurser på anställningar och hålla på och krångla med sånt. Så då struntar man i det, va? Så att arbetslösheten är en stor. Det finns egentligen två stora anledningar till att arbetslösheten har gått ner mycket i USA under Trump. En är ju det, de här ekonomiska paketen. Han begriper sig på ekonomin, va? Så att han har gjort skattereformer och så vidare, va? Den andra är ju att han har avreglerat. Det ska vara enklare att anställa. Det ska vara enklare helt enkelt för människor att få ett jobb. Det ska vara mindre krångel och mindre byråkrati och pappersarbete när man anställer och jobbar. Och då, när man gör det, så uppmuntras företag att anställa. Och det är så det har blivit.
Ja, vi nämnde alltså regleringen under Obama. En sak som jag minns, för jag följde Obama-administrationen väldigt ingående varje dag, alltså flera timmar om dagen. Och det var att man pratade mycket om det som kallades för Keystone Pipeline. Och det är alltså en oljeledning som går mellan Kanada. Den skulle gå igenom USA ut till Mexiko. Och den stöp på patrull. Det här föreslogs 2010, men det stöp på patrull på grund av att Obama-administrationen lyssnade väldigt mycket på de här miljöaktivisterna som var rädda för att tänk om det läcker ut olja i skogen och sådana saker. Och när Trump blev president då godkände han det här nästan från början av sin presidentperiod.
Det var ett vallöfte han gjorde som han omedelbart tog tag i.
Mm, ja, du minns det här också. Okej, just det. Ja,
ja visst.
Ja. Så att det är ett exempel på det. Men det var avregleringar. Du var inne på skattelättnader också, och det är väl en annan punkt. Kan du berätta lite om dem?
Ja, dels så, det var ju många skattelättnader, men de två stora skattelättnaderna som folk ser nu, det är ju att om du är företagare så har ju företagsskatten sjunkit från 35% till 21%, 14% sänkning där. Det är ju väldigt mycket för ett företag. Och det gör ju det att man får mer resurser att anställa till exempel. Och det andra är ju att individer fick en rejäl skattesänkning. Det syns i lönekuvertet helt enkelt, att man betalar mindre skatt. Så det är två omedelbara saker. När människor får mindre, betalar lite mindre skatt, ja, då har man ju mer pengar över, och då kan man ju istället gå ut och shoppa och göra andra saker. Så då sätter man ju pengarna i rullning på det viset. Eller gud nåde att man råkar investera saker och ting, att man till exempel köper ett hus, eller man till exempel sätter åt sidan för sin barns framtid, sin pension eller något vidare. Va? Men de skattelättnaderna för företag och individer har också gjort en stor skillnad, och någonting som är positivt för väldigt många människor.
Mm. Och nästa punkt då, det är att Trump har startat något som heter Space Force, the United States Space Force. Och kortfattat, vad det är för någonting?
Ja, det är väl egentligen, det är väl lite stjärnas krig över det hela. Va? Att jag tror att Kina har väl egentligen provocerat fram det där lite grann, att nästa, vad ska man säga, nästa ställe som de här, inte krig nödvändigtvis, men som man försöker ta kontroll över, det är ju rymden, va? Och USA har ju då gjort under Trump, man begriper ju att om Kina får kontroll över rymden och börjar skicka upp massa grejer i rymden, va, så kan man ju hamna efter det lite grann. Så att det är helt enkelt att man ska försöka få kontroll över och inte hamna efter Kina i vad som sker uppe i rymden.
Mm. Och senast det skapades ett sånt här nytt militärdepartement, det var faktiskt 1947, så det var rätt länge sedan senast. Men nu finns det en ny branch av USAs militär helt enkelt, det är Space Force, kort och gott.
Ja.
Okej, nästa grej då, det har att göra med det vi var inne på nyss då, lite ekonomin och så här. Det har också varit den snabbaste börsstigningen i historien. Och nu har ju coronakrisen förändrat allt, men innan corona, berätta.
Ja, under Trump då, innan corona, jag tror att det är så här man måste komma och börja mäta saker och ting nu, innan corona och efter corona. Så att innan corona så steg ju börsen under Trump med 50% under bara 3 år. Det är ju den största stigningen i historien. Det, jag tror det var ungefär 150 gånger ökade börsen, slog det nya rekord. Vilket är helt otroligt alltså. Men det intressanta var också nu att den veckan som gick är den snabbaste börsstigningen under en vecka i historien i USA, och eller sedan 1928 i alla fall och så vidare. Va? Så att även om coronakrisen drog ner börsen otroligt mycket, så har den nu gått upp rätt kraftigt igen, och den snabbaste veckan sedan den stora depressionen då under 100 år sedan knappt.
Mm, just det, okej.
Okay. Och det märker man ju, det märker ju människorna när börsen gick upp, att folk har mer, väldigt många amerikaner har sina pensioner investerade i börsen. Det kallas för 401k, 401k. Och det är ett slags pensionsprogram då, som man får via arbetsgivaren. Så att, till exempel, det fungerar så här.
Fonder, att, ungefär.
Ungefär som fonder, ja. Man betalar in en viss 3% eller 2% eller nu vad det nu är man väljer att betala in av sin lön varje lönecheck, varje löneperiod i fonder. Och sen så matchar arbetsgivaren där, så att man får liksom gratis pengar av arbetsgivaren, va? Och sen går det till pensionerna. Så när börsen går upp så får man helt enkelt mycket bättre pensioner. När börsen går ner så har man lägre pension. Så att många amerikaners pensioner är kopplade till just börsen. Det är därför börsen är så himla viktig för väldigt många amerikaner, eftersom den är direkt kopplad till pensionerna.
Just det. Sen hade USA också sin lägsta arbetslösa historien. Återigen, också det innan coronan, men berätta om det.
Ja, under Trump så gick arbetslösheten ner väldigt kraftigt. Den var nere på någonstans under 4%, 3,5% drygt, någonstans 3,5%. Vilket är väldigt, väldigt lågt. Men det viktiga att nämna är att arbetslösheten för afroamerikaner, svarta amerikaner, och arbetslösheten för latinamerikaner var den absolut lägsta i historien. Så att det här gynnar ju inte bara då de så kallade vita amerikaner, utan det gillade alla. Mm. Inte minst svarta och latinamerikaner. Det var till och med så svårt att Det blev en kris i USA, och igen det innan den här corona, va, men det blev en kris i USA. Det var en oerhörd arbetskraftsbrist i USA. Med andra ord, det fanns 7 miljoner jobb i USA som inte gick att fylla, för att det var 7 miljoner fler jobb som fanns tillgängliga än det fanns arbetskraft helt enkelt, vilket är den det blir ett problem i sig och det blir lite konstigt, men så är det ju bara. Och många av de som var arbetslösa i USA, tyvärr, var arbetslösa av mer eller mindre valfrihet. Dels antingen ville man inte jobba, eller så var man kanske hade problem med droger och man hade, så att man var utanför arbetsmarknaden för att av andra saker, va. Men de som ville jobba och de som helt enkelt hade kapacitet att jobba, det fanns massor av jobb att välja på. Det var ingen snack om det, va. Så att om man var arbetslös så berodde det inte på att det inte fanns några jobb. Även inom yrkesområden och inom områden då som inte krävde någon utbildning. Till exempel man jobbar i en affär till exempel och paketerar varor i plastpåsar.
Ja, går de här sakerna att koppla, så det var nämnt nu börsstigningen och den låga arbetslösheten, går det att koppla det direkt till alltså Trumps politik vi pratade om tidigare om avregleringar och skattesänkningar och så?
Ja, absolut. Jag menar, i och med att det var avregleringar så började och skattesänkningar så började företag anställa. Även oavsett om det är småföretag eller större företag. Och även då när folk har mer pengar i fickan, då ökar ju naturligtvis konsumtionen. Och när man börjar konsumera mer, man går till affärer och köper, man går ut på restaurang mer, då behöver ju restaurangen anställa fler personal, affärer anställa fler personal. Så hela liksom, alla sektorer påverkades ju. Mm. Och det är ju direkt kopplat då till, om man såg ju bokstavligen, när Trump vann valet så såg man ju, det var som man slog på en lysknapp ungefär till en lampa. Liksom det slogs på direkt. Mm. Och företag började omedelbart agera för att börsen hoppade upp kraftigt, om du minns det. När Trump valdes så gick börsen upp omedelbart innan han ens hade tillsatt, liksom blivit insvuren i Vita huset. Så att folk började redan då begripa att det är något positivt på gång nu. Så nu kan vi liksom börja lätta upp och vi kan börja kika på att anställa folk.
Mm. Nästa grej som Trump åstadkommit då, det är någonting som heter First Step Act. Vad är det för någonting?
Ja, First Step Act, det var ju den här fängelsereformen som vi pratade om för något år sedan och så vidare. Att USA har ju inte haft någon egentligen fängelsereform på väldigt många år. Och USA har under många år byggt hela sitt system på att man ska bestraffa och sen släpper man ut människor. Men Trump då var ju väldigt noga med att det räcker inte att bestraffa människor. Det liksom, och sen släppa ut dem och sen så då begås det brott och sen bara fram och tillbaka mellan fängelse och frisläppning och så vidare, va. Utan han ville helt enkelt satsa mer på att reformera fängelser. Fångar då, och till att göra mer utbildning, jobbträning, rehabilitering. Han ville göra också lägre straff, så att om man röker, vi pratar om det här också, minns jag, om man röker lite marijuana så ska man inte behöva åka in för 10 år i fängelse. Det är ganska idiotiskt, va, för att det är ju inte en våldsbrott påverkning, så om du slår ihjäl någon eller om man våldtar och sånt, då åker du fortfarande in under en väldigt lång tid. Men röker lite marijuana för dig själv hemma i huset så ska man inte sitta in i 10 år. Det är liksom idiotiskt alltså. Mm. Så det var sånt han insåg, att man måste kunna göra saker och ting. Satsa mer på utbildning, därför att om du bara släpper ut en fånge i fängelset utan någon form av jobbträning eller utbildning så kommer du hamna i fängelse. All statistik visar det här i USA. Då hamnar du i fängelse ganska fort igen. Så är det ju bara, för att det finns ingen framtid för dig. Så att nu är det mycket, mycket mer satsning. Och man märker det, jag jobbar ju då. Det jag gör i jobbet så träffar jag ju på och både olika organisationer och folk hit och dit, och jag pratar mycket med människor om sånt, och man märker verkligen att det är mycket, mycket mer vikt lagd på utbildning och jobbträning för människor då som involverade i det här fängelsesystemet och i det här justice system här i USA än vad det var för bara 4-5 år sedan. Så hela retoriken har förändrats och snacket har förändrats.
Mycket intressant. Nästa grej då som jag kan prata lite om, och det är att Donald Trump är segrad trots allt Islamiska statens kalifat. Och lite kort bakgrund då, det här kalifatet hade ju sin ursprung i Al-Qaida i Irak, och när USA lämnade Irak 2010 då, på order av Barack Obama, då lyckades de här som hade flytt till Syrien, de lyckades göra comeback och de tog sig in i Irak och de ställde till ett folkmord, ett stort etnoreligiöst folkmord då på yazidier och på kristna och på många muslimer också, och det började då sommaren 2014, och dess ledare heter al-Baghdadi, och de här kunde man börja se växa fram redan 2013 när Barack Obama var president, och våren 2014 så fick han en fråga om dem, och då sa han att det här är nog bara ett JV-team, ett juniorlag, sa Barack Obama.
Yeah.
Så att idag så pratar man mycket om att Trump har varit, kunde han inte ha förutsett det här med corona, men alltså glöm inte bort Obamas gigantiska tabbe när det gäller Islamiska staten. Han avfärdade dem helt, nej men det där är ingenting ungefär, som brydde sig inte om det. När Trump tog över, det började under Obama, han började bekämpa dem, men när Trump tog över så trappade han upp kriget mot Islamiska staten, och ja, man kan väl säga att i januari 2019 så vann man, och i oktober 2019 så dödade man också Islamiska statens ledare, dess kalif Abu Bakr al-Baghdadi, och det var ju en orörd framgång och den största terroristen man slog ut sedan Osama bin Laden. Så att det är också en stor framgång då för Donald Trump. Så att det var den punkten. Nästa punkt är att minska spänningen mellan USA och Nordkorea, och då var det så här att Donald Trump, han mötte Kim Jong-un i juni 2019, historiskt, första gången på 66 år som en amerikansk president möter Nordkoreas ledare, och dessförinnan så var det 1953 när man skrev freden då vid Koreakriget. Så att det var också historiskt. Sen har inte det så funkat så bra, Björn, det här med, alltså, snacket med Kim Jong-un, det har inte gått riktigt som man vill, men ändå, det har ändå varit ett försök, och det vill inte kanske sluta helt än, eller vad tror du?
Jag tror inte att någon kommer att lyckas med att kunna snacka med Kim Jong-un, för att jag menar, Nordkorea, punkt slut, så är det bara. Men jag tror att många snackar ju om att nu blir Trump president och nu blir det kärnvapenkrig med Nordkorea. Mm. Och ja, vi pratade redan tidigare om det, att Trump har ju noll intresse att ingå i ett krig med Nordkorea. Han vill inte hålla på med sånt, det har han redan klargjort från början, va? Men å andra sidan, så Obamas linje var att man viker sig för Nordkorea, man viker sig för var och varannat land, och det har ju inte heller fungerat. Så det Trump gjorde från början var att han, när Nordkorea började snacka skit, så började Trump snacka skit. Det blev lite hot som flög fram och tillbaka, om det minns det. Och folk sa ju då att nu blir det krig, och jag sa ju hela tiden att nej, det blir inte krig. Varken Nordkorea eller USA har intresse av att kriga. Så är det ju bara.
Mm. Och Trump kallade ju Kim Jong-un för missile man, minns jag.
Ja, visst. Ja, precis. Det var ju sådär, va. Och det trappades ju ner ganska fort, så jag vet inte exakt, ingen vet ju, det rapporteras ju inte någonting om Nordkorea nu, men så vad som pågår det där, men att inte rapportera så mycket om Nordkorea, det kan i alla fall se som att det är inte direkt en upptrappning, och det är inte direkt ett akutläge med Nordkorea nu, oavsett det här med corona, så tror jag att det Nordkorea är väl inte världens lättaste att hantera, men jag tror inte heller att det är ett större problem just nu än vad det var när Trump kom in, utan jag tror att problemet har minskat. Det är fortfarande ett problem med Nordkorea, men problemet har minskat. Men i alla fall det Trump gjorde var att visa att man måste sätta ner foten mot Nordkorea också. De kan inte hålla på och hota hur mycket som helst. Utan vi måste också kunna sätta ner foten mot dem och säga nog. Sluta upp med alla hot. Mm.
Och farhågorna i Sverige och andra länder att nu kommer Trump starta ett kärnvapenkrig, det var helt totalt liksom överdrifter.
Ja, det var ju bizarrt hela. Men de säger ju bara, just för att då på något sätt måla upp att Trump ska ta koll på hela jorden ungefär. Men Trump har ju varit väldigt noga med, om du minns hur, när han snackade om Syrien, va, och även Mellanöstern och Afghanistan, att han har ju inte ett intresse av en massa krig. Han vill ju inte driva krig hit och dit. Hela Trumps, vad ska man säga, hela hans strategi, det är ju att satsa på USA först. Och för att satsa på USA och amerikanerna först, då kan man ju inte hålla på med krig överallt runt om i världen, va? För då förlorar man ju fokus. Hans fokus är ju på USA. Och han vill ju istället ta hem trupper så mycket som möjligt, så han kan fokusera sig på amerikanska folket, inte på massa utrikespolitiska vansinnesgrejer som krig. Mm. Och så Trump kommer att gå ner i historien, tror jag, som en, när man väl får historien rätt, när man liksom gör det rätt, va? Att hans intresse av att kriga har varit betydligt mindre än många andra presidenter. Och jag nämnde också i en podd med dig att om Hillary Clinton hade blivit vald president, då tror jag däremot det hade varit några stor krig på gång. Till exempel Ryssland, hon hade ju väldigt hård, vad ska man säga, aggressiv retorik mot Ryssland, mot Kina, mot andra länder. Hon hade varit mycket mer intresserad, hon var en krigshök. Hennes intresse tror jag hade varit mycket större att ingå i krig än Trumps. Mm. Så tack och lov så förlorar han ju valet, så vi behöver inte oroa oss för det nu.
Nej. Nästa grej då, det är impeachment-försöket. Alltså innan corona så var det så här att januari, februari så handlade all medierapportering, även här i Sverige, om den här riksrättsprocessen mot Donald Trump. Och ja, berätta lite om den och hur det gick.
Ja, det har ju, Trump vann ju den med, det började, de höll ju på med det här Ryssland och det här med Russiagate och det här Robert Mueller och alltihop. Och sen gick ju inte det igenom. Då körde de ju impeachment-köret. Och så gick ju inte det igenom. Och det var ju det som var så. Det var
alltså
ju Trump.
Bara för kortfattat lite grann. Alltså man försökte alltså ställa Trump inför riksrätt. Det här är ju konstitutionens mest allvarliga vapen. För att ställa en president som i princip är en landsförrädare. För att kunna avsätta honom. Så det är ett väldigt viktigt instrument som inte får missbrukas. Men demokraterna använde det här för att på något sätt kunna fälla honom. Därför att de tyckte att han hade kanske uttalat sig fel i förhållande till Ukrainas ledare.
Och det var ett telefonsamtal man han hade haft med Ukrainas ledare. Där de ansåg att Trump hade gjort ett fel uttalande.
Exakt. Och där han då hade menat. De menade menade att Trump ville att Ukraina skulle gräva i Joe Bidens förehavanden. Men Lagren, att det här är ingen stor grej om man tittar på amerikansk historia, hur amerikanska presidenter har betett sig.
Det är en bagatell.
Ja, och det här är inte någonting som det här impeachment-verktyget ska användas mot. Men hur som helst, han var friad i alla fall av senaten. Det är republikanerna som styr där och det tog slut i februari nu i år då. Och det visar ju lite grann att det här är över och man kan tycka vad man vill om det, men Trump vann och det är det som är liksom kontentan i det hela. Och nu går man vidare. Så att,
Ja, man går vidare. Jag tror att många liberaler, vänsterliberaler och många demokrater har svårt att gå vidare fortfarande. De kommer att börja jaga nya saker snart. De vill till exempel nu göra en så kallad task force som de gjorde.
En kongressutredning.
En kongressutredning liknande Robert Mueller, men coronautredning istället. Va? Så att demokraterna ger ju inte upp. Va? De gör ju allt nu för att de vet om att Trump kommer att vinna nästa val. För han kommer att slå Joe Biden. Då måste de försöka hitta andra saker de kan köra över honom än.
Nästa grej då, det är att Trump har konfronterat Kina. Han gör det väldigt hårt nu i coronakrisen, kallar viruset här för Chinese virus. Men Trump har ju varit en kritiker av Kina i årtionden och det var han innan han kandiderade till president. Han var när han kandiderade till president och när han har varit president så har han bland annat infört lite hårdare tariffer mot Kina och lite sådana saker. Kan du berätta om det?
Ja, jag tror framförallt att Trump begriper att Kina är det stora hotet. Jag tror att Västeuropa och även Sverige då, de gapar i Ryssland. Men att Trump begriper att Kina är hotet. Allt fler i USA börjar förstå det nu med. Vissa senatorer i USA, Mark Rubio har varit väldigt en senator från Florida. Republikan har varit väldigt frispråkig med att Kina är egentligen det stora problemet. Ryssland är inte det gamla Sovjetunionen längre. Kina måste vi verkligen börja tackla nu. Och under Barack Obama, jag tror Obama var lite intimiderad och lite rädd för Kina, tror jag. Så att Trump begriper, nummer ett, han begriper Kina, att hotet är från Kina. Och nummer två, han förstår att något måste göras. Så det Trump gjorde var att han satt ju in hårda tariffer mot Kina. Men andra, Trump. Trump har sagt väldigt länge och folk som vet om det här förstår ju det här att Kina har agerat väldigt orättvist när det gäller handelsavtal. Inte bara mot USA men många länder. Va? Kina vill ju inte ha någon rättvisa handelsavtal. Kina vill ju ha de bästa avtalen för Kina oavsett hur rättvist och orättvist det är. Och Trump har ju sagt väldigt många år att Kina har orättvisa handelsavtal. Vi måste helt enkelt, och det var ju därför som Trump gjorde nya handelsavtal med många länder som Japan, Korea, det här USMCA då med Kanada och Mexiko och så vidare och så vidare. Va? Trump sagt att många länder utnyttjar USA. Att vi är för fega, vi är för dåliga att förhandla, vi är för fega att förhandla. Så att vi måste börja förhandla om. Och Kina är den stora boven i dramat vi måste ta tag i. Så att han sa att nu höjer vi tarifferna från Kina om vi inte får ett bättre avtal. Och det verkar som att nya handelsavtal, något preliminärt handelsavtal har skrivits med Kina nu och andra är på gång. Naturligtvis. För att kineserna klarar inte av de höga tarifferna helt enkelt. De förstår att man måste göra någonting som är mer rättvist mot USA.
På tal om handelsavtal då, nästa punkt då, det är handelsavtalen som har slutits med, ja, med massa länder, Japan, Sydkorea och sådär. Ja. Och även i Nordamerika, berätta.
Ja, det var ju det gamla NAFTA-avtalet, slöts det under Bill Clinton om jag minns rätt. Ja, och det visas ju, var ju inte, det var mer fördelaktigt för till exempel både Kanada och Mexiko. Va? Trump har ju sett det så att han jobbar på att skriva om ett nytt sånt där och fick demokraterna på sin sida med demokratiska partiet, så de gjorde ett nytt USMCA som ska då vara ett bättre avtal för USA. Det betyder i USA att istället för att skicka ut tillverkningen av bilar till Mexiko så ska, jag minns inte siffran, 75% av bilarna av en bil som tillverkas måste tillverkas i USA. 25% får tillverkas i Mexiko eller Kanada till exempel. Va? Som andra ord att man måste börja tillverka lite mer saker i USA än i Mexiko och Kanada. Och så finns ju fördelar för Mexiko och Kanada med. Va? Tittar vi till exempel på Kanada, jag kollade upp det någon gång. Jag tror jag nämnde det i en podd med. Att jag bor i Vermont då, som är en gränsdelstat i Kanada. Nu minns jag inte siffran, men om jag minns rätt så låg det någonstans. Kanada har tariffer på, Vermont är då har mycket, vad ska man säga, bondgårdar här. De gör mycket, vad ska man säga, mjölkvaror och sådana ostmjölk. Och Kanada har någonstans kring 200% i tariff. Så om du är en bonde i Vermont så är det 200% tariffer för att sälja mjölk i Kanada. USA hade då varit 25% mot Kanada, va? Så om du är bonde i Kanada så är det bara 25% tariffer, va? Så att det har varit en väldigt orättvis, för framförallt amerikanska bönder har haft det väldigt orättvist att de kommer inte in i Kanada på samma sätt som Kanadas bönder kommer in i USA. Och det är någonting som också Trump har jobbat fram genom det här USMCA. Och igen, det är för att skapa rättvisa, va? Och det är någonting som Obama då framförallt inte verkar vilja ta upp, utan nu Trump insåg att vi måste göra det här för att göra det igen. Det viktigaste är att vi ska skydda våra amerikanska folket. Och Trump har varit noga med att sagt vi ska inte utnyttja Kanada eller Mexiko det här. Det ska vara rättvist för alla tre. Alla tre ska vara nöjda. Det ska vara rättvist för alla parter. Men som det är nu så är det bara rättvist för Kanada och Mexiko, orättvist för USA. Och det här både Kanadas premiärminister och Mexikos president är med om att det, så var det. Så det var därför de gick med på att ändra på alltihopa.
Mm, just det. Nästa punkt då, det är migrationspolitik som till exempel Remain in Mexico och flera stora segrar kring migrationspolitiken i högsta domstolen. Kan du säga något om det?
Ja, Trump har ju velat göra massa olika saker med framförallt strama åt migrationspolitiken kraftigt på många områden. Inte minst antalet flyktingar under Obama tror jag var 110 000 per år. Trump har nu dratt ner det till senaste siffran jag såg ligger nu på 25-30 000 per år. Men det kommer att bli ännu färre än så i verkligheten eftersom under april så tas inga flyktingar in på grund av corona. Va? Men Trump har sänkt taket från 110 000 flyktingar om året till 40-25 000 om jag inte minns fel. Mycket av det Trump har gjort då, eller vilja göra, som till exempel den så kallade som den här lögnen då, han gjorde en Muslim ban, vilket inte alls var en Muslim ban. Med andra ord att han ville stoppa viss invandring från länder som uppmuntrar terrorism till exempel. Mm. För att minska risken för terrorism i USA. Och det råkar vara många muslimska länder, va? Men i alla fall så hade han stiftat sådana executive orders. Det hamnar i domstol, ofta i Kalifornien då, därför att Kalifornien har väldigt liberala domstolar. Då förlorar Trump och sen hamnar det i HD och då vann Trump. Som andra ord att mycket av det Trump ville göra vann han slutligen i domstolar, i HD framförallt. Mm. Och hans immigrationspolitik har till stor del gått igenom eftersom nu det har kravlat sig igenom de här olika domstolsnivåerna.
Nästa punkt då, det har att göra med att Trump friades i den så kallade Mueller-rapporten, och det här var ju en rapport som, den gjordes ju för att utreda om det fanns några kopplingar mellan Ryssland och Trumps kampanj 2016, då i presidentvalet 2016, och Trump friades där i Mueller-rapporten.
Ja, jag tror att det kommer att gå ner som en av de absolut största skandalerna i historien, att det här överhuvudtaget var ett problem. Demokraterna var ju jättearga för att Donald Trump vann valet över Hillary Clinton, och de försökte hitta, istället för att säga att okej, Trump vann valet, det var så folk röstade, punkt slut, så försökte man hitta någonting, och då var han ju en slags rysk spion, han var en rysk agent och så vidare. Att Trump är ju raka motsatsen, va? Han vill ju satsa på det amerikanska folket, va? Men det här Robert Mueller, han gjorde då en utredning som kostade 40-50 miljoner dollar, hur mycket det nu var, och höll på i bara 2 år eller något sånt där. Och det visade sig ju att det fanns inga bevis att Trump hade begått något fel och att han hade någon form av felaktig koppling till Ryssland. Så det var bara tidslöseri, men eftersom demokraterna är de som styr i representanthuset så har de makten att starta sådana här korkade saker som utredning som Mueller gjorde, som den här riksrättsprocessen och så vidare. Va? Så att demokraternas intresse att styra och att stifta bra lagar och att göra det bättre för USA, det är ju noll. Och vi har sagt det förut med, jag kommer inte på någonting, inte en enda grej som det demokratiska partiet har gjort i representanthuset för att förbättra det för USA. Jag kommer inte på någonting. Nej. När demokraterna 2018 gick till val så pratade de om att vi ska gå till val för att vi vill göra USA bättre, vi ska göra bra grejer, va? Det visade sig att det var en ren lögn. Inte någonting har de gjort för att förbättra det för USA. Tvärtom, de har satt käppar i hjulet överallt för att bara försöka göra så svårt som möjligt för Trump att göra saker. Mm. Och Mueller-utredningen är samma sak.
Ja, jag hoppas att coronakrisen på något sätt ska kunna ena USA, men det är inte säkert, men man kan alltid hoppas. Men nästa grej då, det är att USA också börjat med massiv export av naturgas under Donald Trump.
Ja, USA har ju alltid haft väldigt stora möjligheter att bli självförsörjande på energi och exportera massa energi. Men på grund av alla dessa, vi pratade om regleringar förut, på grund av alla dessa regleringar, du nämnde då Obama och TPP och det där, så har ju det inte tillåtits vara. Trump har ju insett, vilket är helt korrekt, att om man är bara beroende av andra länders energi, om det är naturgas eller olja eller vad det nu än är, då Om de stryper, om man stänger av de kranarna, va, då ligger man ju jävligt risigt till som ett land. Och Trump insåg ju det, att vi måste bli självförsörjande. Så om det händer någonting på världsmarknaden så måste vi ändå kunna ha energi för att kunna liksom driva våra driva våra fabriker, driva våra bilar, köra våra bilar. Vi måste ändå kunna fungera som ett land. Så att han helt enkelt avreglerade så att nu är USA en stor exportör av energi, inkluderad naturgas, men även då annan typ av energi med. Olja produceras i stor del i USA med nu. Och så alla visste att det fanns sånt här förut, men Obama helt enkelt sa nej, vi tänker inte göra det.
Mm, och bland annat så fracking tror jag som är någonting som just, Obama har tillåtit, alltså när man borrar i bergstoppar, alltså det blir fula berg men man får väl skydda de vackraste, men man borrar olja i bergstoppar helt enkelt, och gas.
Ja just det, ja. Och jag tror man väljer helt enkelt att, och jag tror att vi ser att vikten i nu att det här med coronakrisen då, att produktion hamnar i Kina, att Kina kan styra väldigt mycket och så vidare. Jag tror folk börjar inse nu att vi måste bli lite mer självförsörjande på saker och ting. Och oavsett om det är produktion eller om det är naturgas eller vad det nu än är. Så jag tror att Trump insåg från början att om någonting händer så är det bra att vi har självförsörjning. Och det visar sig nu att det är faktiskt väldigt bra. Och i och med det här corona så tror jag vi börjar se att fler företag, jag skickade en artikel idag, att fler företag börjar dra tillbaka produktionen från Kina till USA som ett direkt resultat av coronaproblemen. Och jag tror att det här med naturgas och så vidare och självförsörjning på energi är precis samma anledning. Vi kan inte heller vi kan liksom inte förlita oss på att världen ska försörja oss, eftersom ibland världen inte funkar på det viset.
Verkligen, och det här var en strategi som började redan under George W. Bush kan säga. Alltså, i kriget mot terrorismen så insåg USA att vi kan inte vara beroende av Saudiarabien och alla de här länderna på samma sätt som har varit. Och då började man då med att söka olja mycket mer, bland annat djuphavsborrning och sånt här. Det var ju väldigt innesvarig den olyckan tyvärr 2010 utanför Louisiana. Men man satsade verkligen på att bli energioberoende, och nu har man blivit det under Trump. Nästa punkt som jag kan dra...
Jag tänkte bara nämna väldigt snabbt här också att den här, att USA har börjat satsa väldigt nu på sin egen energi har ju skapat oerhört många jobb, och många av de jobben är faktiskt, även om de inte kräver en hög utbildning, så anses de vara bra betalt och har väldigt bra, vad ska man säga, health insurance plans och så vidare. Så att de här jobben som skapas alltså hundratusentals jobb inom de här inom energisektorn, va, som är välbetalda. Så att för amerikanska folket har det skapat många bra välbetalda jobb på runt om i USA i små ställen som North Dakota, som har en stor produktion av energin, där helt plötsligt det arbetslösheten var ner på 2% i North Dakota eller så vidare, va? Så att det har liksom börjat, vad ska man, delstater och städer som då tidigare har hållit på att dö ut har helt plötsligt börjat blomma upp, just för att de har helt enkelt naturresurser där de kan helt enkelt, där de får helt enkelt börja borra upp och sälja nu.
Just det. Nästa punkt som jag tänkte dra, och det är utrikespolitiskt, och det är så att Donald Trump, han har erkänt Jerusalem som Israels huvudstad. Han har haft en väldigt god relation med Israels premiärminister Benjamin Netanyahu, och hans dotter Ivanka är judinna och sådär. Och de flesta amerikanska presidenter stödjer Israel, men däremot är det ingen som har vågat ta det här steget med att erkänna Israel som Jerusalems huvudstad, för det är en sån brännande fråga i relation till palestinierna. Men Donald Trump har pålyst det den 21 december 2017, och då beordrade han också som en markering på att man erkänner Israel som, eller Jerusalem som Israels huvudstad, att man skulle flytta USAs ambassad från Tel Aviv till Jerusalem. Så att det är också en av hans bedrifter. Nästa grej då som vi kan också ta, det var att han 2018 i den 8 maj 2018 upphävde det här avtalet med Iran, och det har också lite grann med Israel att göra. Benjamin Netanyahu var emot det, och det här är ett avtal som USA, Israel och andra menar kommer att göra det enklare för Iran att på sikt skapa kärnvapen. Och Trump hade en presskonferens där han sa att det var ett uruselt avtal som slöts under Barack Obama, som man aldrig någonsin skulle ha gjort, och det förde inte lugn och det förde inte fred, och det kommer aldrig att göra det. Och sen avslutade han avtalet med Iran, och konsekvensen av det var ju att Irans ekonomi gick ner, och det var högre bensinpriser och sådana saker, och det kan man säga låg till grund för de här oroligheterna som var i Iran innan coronan, alltså demokratiaktivisterna som gick ut på gatorna och demonstrerade och protesterade mot den iranska teokratiregimen. Och det går att koppla det till att Trump la på sanktioner på Iran igen, så man pressar verkligen Iran till yttersta, och det tycker jag är jättebra, för det gjordes inte innan Trump.
Nej, jag tänkte också nämna det, jag tror att många, ja, det Obama gjorde, och det var ju att han skickade i princip över en stor summa pengar till Iran helt enkelt. Jag tror att Obamas tanke var så här, att vi ska försöka muta Iran att göra rätt saker. Om vi ger dem tillräckligt mycket pengar så kommer de inte, då kommer de förhoppningsvis att göra, inte att bli ett problem. Men det visar sig ju, så enkelt är det ju inte alltid, va. Trump sa istället att varför ska vi skicka över stora säkra amerikanska pengar till Iran när de fortsätter göra samma saker, fast de gör inte öppet lika mycket öppet längre. De försöker göra det bakom lyckta dörrar istället, va? Mm. Istället för att muta dem så måste vi istället ta hårdhandskarna. Det finns andra. Vi ska inte, varför ska amerikanerna jobba skiten nu som dagarna och betala skatt och sen ska vi ta om skattepengarna och skicka det till Iran som ändå kommer att försöka bygga sina kärnvapen? Och igen, det återkommer ju till att amerikanska pengar ska stanna i USA ju när det amerikanska folket inte delas ut som muter till en teokrati och regim i Iran.
Nej. Och sen slog man också ut då Qasem Soleimani, deras toppgeneral, och den här generalen var ju en del. När USA var i Irak och krigade mot Al-Qaida där så var ju Iran på plats då också. Iranska miliser som leddes av den här Qasem Soleimani. Och jag tror att 600 amerikanska soldater dödades av iranska miliser i Irak under Irakkriget. Så att han hade ju amerikansk blod på sina händer och Trump sa att man har fått nog av honom och han slog ut honom. Så att det är också en bedrift tycker jag då.
Ja, absolut är det.
Ja. Nästa punkt då, krav på NATO, vad handlar det om?
Ja, det är att USA är naturligtvis precis som FN och Världshälsoorganisationen och så vidare att USA betalar den stora majoriteten av alla pengar till NATO. Och Trump sa länge att varför ska vi betala massa pengar till NATO och dessutom skicka massa soldater runt om i världen även till Europa för att skydda Europa? Vi får ingenting tillbaka. Nu är det dags för andra länder i Europa helt enkelt. USA, jag vet inte, man ska betala till NATO, man har väl lovat att man ska 2% av BNP, men det är väldigt få länder som gör det. Det är inte bara USA som gör det i princip, om ens det. Men i alla fall så Trump sa att nog är nog, vi vill inte betala hela NATO och sen andra länder och sen skicka alla soldater och sen skydda hela Europa. Nu är det dags för européerna att helt enkelt betala in till NATO och ha sina egna trupper att hjälpa till med. Det måste bli rättvist, precis som de här handelsavtalen som vi pratade om tidigare. Det måste ske en rättvisa. Man kan inte ha USA betala för allt och sen amerikanska soldater överallt och sen så vilka är det som betalar det? Ja, det är amerikanska skattebetalare som står för notan, va? Och sen så är det ju européerna som gynnas av det. Så Trump sa att nu är det dags för européerna, så att flera länder nu inkluderar, framförallt gick han efter till exempel Tyskland väldigt hårt. Mm. Men det verkar som att allt fler europeiska länder nu har börjat betala in mer och börjat förstå att NATO är någonting som man alla måste bidra till på samma sätt, på ett rättvist sätt. Och tack vare Trump så har det börjat ske nu. Men han är ju hård i sin förhandling och det är precis det som Trump har pratat nu de senaste dagarna om, att han vill eventuellt stoppa inbetalningar till Världshälsoorganisationen, just för att Kina styr mycket av WHO. Och Trump har sagt att Kina har ju ställt till med så mycket elände kring coronaproblemen, till coronaviruset. Så varför ska vi betala in liksom majoriteten av pengarna till WHO när Kina är de som är problemet och WHO viker sig för Kina? Och det är precis samma resonemang och jag håller helt med.
Mm, verkligen, jag också. Nästa punkt då är att Trump går emot fake news media och det tycker jag är jättebra. Men hur gör han det så?
Ja, det är mycket lögner. Jag menar, framförallt om vi tittar på vänsterliberal media som är majoriteten av media i USA. Det är de här CNN, MSNBC, Washington Post, New York Times och så vidare. De är ju alltid, de är ju för demokraterna och mot republikanerna. Det såg man ju naturligtvis med George W. Bush med. Men under Trump har det blivit mycket mer extremt. Så att tittar man på den ideologiska sammanställningen av media så är många av de här kända namnen, framförallt så de som svensk media hänvisar till, alltid till 100% är vänsterliberala. Och under Trump har de flyttats ännu mer från vänsterliberal till blivit extremvänster nästan, kan man väl säga, va? Det har blivit mer extremt. Och Trump har ju då gjort som sin grej att han tänker inte ta skiten från den media längre. När de hittar på någonting, skriver fake news eller helt enkelt ljuger om honom, vilket har skett regelbundet som du och jag har pratat om ofta, så kommer han helt enkelt och ge tillbaka. Han talar om under presskonferensen att du ljuger, det är fake news, det är lögn och så vidare. Så att han helt enkelt, det är en accomplishment att han ställer sig upp mot dem, därför att många amerikaner, framförallt konservativa republikaner, har under många år varit jättearga på den här, att media har betett sig så svinaktigt mot konservativa och republikaner framförallt. Men de har kommit undan med det därför att ingen har riktigt vågat ta strid mot dem, men Trump har ju tagit den striden, va? Och det är det som är en stor accomplishment för Trump, att han har tagit någonting som alla visste om och gjort det till en, vad ska man säga, ett fokus. Han har verkligen stoppat in det i rampljuset, så att det här är någonting jag kommer att bråka med dem. Så att
Vi kan ju ta ett exempel på det här då. Det senaste exemplet, det finns ju hundratals exempel, men det senaste det var när Trump-kampanjade då i South Carolina den 28 februari tror jag att det var, och då sa han att nu har coronaviruset kommit och demokraterna politiserar det här, de försöker använda det här mot mig, precis som man gjorde med Mueller-utredningen och riksrättsprocessen. Så att det här är deras nya hoax, deras nya bluff, eller hur man nu ska översätta det på svenska, sa han då. Och då gjorde några journalister, framförallt de demokratiska presidentkandidaterna, Joe Biden, Michael Bloomberg och andra, men även några journalister,
Bernie Sanders.
Ja, men även några journalister gjorde det till att oj, Trump kallar corona för en bluff. Och det var inte det han sa, utan han sa att demokraterna, det är deras nya hoax. Det var det han sa. Och sen ska sägas i ärlighetens namn att det fanns journalister när de demokratiska kandidaterna spann där stenhårt. Då fanns det journalister från CBS 60 Minutes bland annat som rättade dem och sa att nej, yeah, men han kallade inte coronaviruset för hoax, utan han kallade politiseringen av det för en hoax. Så att det fanns bra journalister också, men många drev ju ändå det här fake-narrativet liksom. Och det är sånt som Trump konfronterar hela tiden. Han låter inte vara. Och en sista sak med det här, alltså jag är en stor fan av George W. Bush. Jag hängde med hela hans presidentskap och jag såg alla hans presskonferenser och alla hans presssekreterares presskonferenser i 8 år. Och då minns jag att när frågor ställdes som var väldigt kritiska, du Bush, du anklagas för det här och så här. Han var ju väldigt ödmjuk, Bush, och han ville inte bemöta kritik, utan han sa oftast att det här är min linje och jag har inte läst den boken, så jag kommenterar inte det. Och det gjorde att den där kritiken, den bet, därför att då tänkte man, oj, han försöker undvika det, han besvarar inte frågan liksom. Och det var inte det handlade om, utan han ville bara vara snäll ungefär. Men Trump är absolut inte sån, utan om någon kastar mot någonting mot han, då biter han tillbaka ungefär. Och det är det som den här konservativa rörelsen i USA har saknat så länge, därför att alla amerikanska presidenter är alltid så, de är snälla och de är trevliga och artiga, och det är bra på när det. Men i den här miljön, när det finns de här fake-narrativen, så är det bra att någon säger emot också, och det gör ju Trump.
Jag tänkte två kommentarer på det. Nummer ett, konservativa personer i USA är nog generellt, det är min erfarenhet, jag har bott i södern och i sydväst, så jag vet att många amerikanska konservativa personer är ofta generellt väldigt respektfulla. Man vill inte ta strid på det viset, för det går emot sin tro, det går emot den här respekten som man känner. Och Trump är ju inte riktigt i grunden ideologiskt konservativ, så han har väl kanske inte de grundvärderingarna som kanske då en true conservative har, utan han liksom är lite mer, men också hans personlighet är, han är mer fighter helt enkelt på så vis, va? Det andra som jag tänkte nämna, det är att svensk media, och vi pratade om det förut, Marcus Oskarsson är ju ett paradexempel på det här, va? De hänvisar ju enbart till 100% till CNN, MSNBC som går ut med det här. Så till exempel där att Trump då skulle ha sagt att the coronavirus är ett hoax, naturligtvis. Det tog Marcus Oskarsson upp direkt som att Trump har ju sagt det här och så vidare, va? Utan att göra någon form av faktagranskning, utan att göra en korrigering till sin uttalande sen, när det visade sig att det var en ren lögn alltihopa, va? Och det är det som är så farligt i Sverige, att de enbart tittar på, svenska journalister enbart går efter vad CNN och MSNBC säger. Och som vi vet, så ofta så säger de helt fel saker. Jag menar, när det felrapporteras i USA och ljugs från USA, vilket det som regel väldigt ofta gör inom vänsterliberal media, då är det allt det svenska får höra. Det finns inget alternativ annat än kanske vår podd här och kanske ett par andra alternativmedier i Sverige. Men det är ett begränsat utbud av sanningen och verkligheten i Sverige. Så svenska får tyvärr inte sanningsenlig information speciellt ofta.
Nej, två korta saker till också på samma ämne, för det här är väldigt viktigt. Och det här är nästan grunden till frågan som jag kastade fram i början. En lyssnare som vill, han vill veta det här, därför att det är bara negativt om Trump i Sverige. Så två saker till också. En annan orsak som gör att jag tror att Trump är lite tuffare, det är att han kommer ju själv från de här miljöerna. Han har varit en kändis i New York. Jag menar, innan han var kastas in i politiken så älskade ju alla Donald Trump. Det finns bilder med Hillary Clinton och Donald Trump. Och Donald Trump har med de här filmerna, och du vet Home Alone 2 och såna här saker, och han var ju väldigt rolig i de här filmerna.
Alla talk shows.
Ja, verkligen, han fick vara med överallt, alla tyckte hej Donald Trump. Så det var ju först när han gav sig in i politiken och vart republikan som alla hatade honom, innan dess så älskade alla honom. Så han vet ju vad det är för folk, han säger det, jag känner alla de här, jag vet vilka de är och så här, och liksom jag vet exakt vad de går för och jag bryr mig inte om dem ungefär. Så att han ser ju igenom dem också, det är en grej. Sen tänkte jag också tipsa om en artikel på tal om såna här fake grejer då. Fredrik Reinfeldt och hans son Gustav, de har ju varit i USA mycket under den här valkampanjen, och de ska skriva en bok om USA-valet 2020. Den kommer att bli väldigt vänsterliberal, det vet vi nu. Och Fredrik Reinfeldt talade på TV4 efter 5 för några dagar sedan i början av april, och där så slängde han ut sig massa slarviga påståenden om Donald Trump. Och jag rättade dem i en artikel på Nyheter idag som heter "Svagt när Reinfeldt försöker kommentera Donald Trump". Så att läs gärna den artikeln av mig från lördagen den 4 april på Nyheter idag.
Det är det som är så himla farligt med svensk media, att man tar in en Fredrik Reinfeldt eller Marcus Oskarsson och vilka citattecken experter nu är, och de får säga precis vad som helst, hur som helst, utan att svenska journalister nummer ett, de saknar kunskap, så de vet inte egentligen vad som pågår, och nummer två, de vågar inte säga emot eller ställa tuffa frågor eller säga att det här kan nog inte stämma, det här är det jag... Så att svenska journalister har sån otroligt usel nivå på sin kunskap och sitt courage, att helt enkelt att de plockar in vem som helst som kan säga precis vilket strunt som helst, vilka lögner som helst, helt oemotsagda. Och det är någonting som man tycker en journalistkår borde ju, tvärtom, de borde ju verkligen ställa människor mot ryggen när de intervjuar, oavsett om det är Fredrik Reinfeldt eller vem, någon annan där, men de gör ju inte det, och det är det som är så hemskt. Ja, men de har det är inte, det som jag tror, precis.
De har inte kunskap, jag kan kommentera det också, de kan ingenting, de vet inget om amerikansk politik, de kan inte USA på djupet, och det mest absurda exemplet på det, det kan jag ta också, jag skriver en artikel om det också på Nyheter idag, den 30 januari, Sveriges Radios korrespondent förstår inte USA, ni kan googla på den, och det handlar alltså om Sveriges Radios korrespondent Fernando Arias, som skrev i en krönika att den amerikanska konstitutionen i grund och botten handlar om vit maktideologi. Och precis. Det är med skrattretande man, alltså det finns, det är så korkat att det är svårt att ens kommentera det, för så är det inte, utan han läser in en fel grej som man inte ens förstår i konstitutionen. Jag menar, jag har läst konstitutionen, jag kan frihetsdeklarationen typ utan till början, Thomas Jefferson, den skulle jag kunna rabbla här och nu om jag vill, och jag har läst massa The Federalist Papers och massa av de här tidiga konstitutionskommentarerna, så han har ingen koll alls, och de låter en sån här få en plattform som når ut hela Sverige. Han får liksom, han får skriva sådana här korkade kröniker, för det är totalkorkat. Tänk om man skulle översätta det här på engelska och liksom slänga ut i USA. Folk hade ju skrattat åt honom. Så att det är ju som, det är helt patetiskt. Svensk USA-rapportering är patetisk, så att ni förstår.
Och det såg vi när, vad var det, Erika Bjerström var det, utrikeskorrespondent. Du och jag pratade om det regelbundet, om hennes felrapporteringar och lögner. Men det var ju samma sak. Hon hade ju noll kunskap om USA. Och hon sitter i ett journalisthus, men hon, det är inte många av dem som rapporterar, va? De jobbar ju inte. Jag menar, jag jobbar ju på gator och torg, jag interagerar med människor, jag har massa vänner. Jag vet vad som pågår, inte bara med själva politiken och begriper mig på. Och jag har faktiskt en bakgrund som SO-lärare här i USA, i amerikansk SO. Men jag förstår ju liksom också hur livet fungerar. Men om man då är journalist som man kommer från Sverige och har suttit i ett mediehus i Stockholm, och så ploppar man över till Washington i ett mediehus där, då lever man inte, man lever ju dels i en bubbla, och sen så har man inte nödvändigtvis kunskap, för att man är utrikeskorrespondent i USA betyder att man, inte att man har kunskap i ämnet.
Nej.
I grunden.
Nej, men de har verkligen inte det. Ett annat exempel, bara lite kort, det var när Claes Elfsberg och Marianne Rundström från SVT då, de skulle hålla i den här 10-årssändningen 10 år efter 9/11-attacken, det var 2011, och det var en stor ceremoni såklart i New York City. Barack Obama var där givetvis, men även George W. Bush var där och talade, och massa andra gick upp på podiet och talade, och alla som kom upp kände jag igen ungefär, och sen kom Chris Christie upp, alltså New Jerseys för det guvernör, och då, vad heter det, han är ju väldigt stor, alltså det går inte att inte veta vem Chris Christie är. Ser man en bild på honom så kommer man ihåg den.
Han är en stark personlighet.
Ja, exakt. Och han ser ganska udda ut, liksom, väldigt annorlunda. Så här. Och de tänkte, ja, här kommer det någon, minns jag. De visste inte ens vem det var. Och det här är ju en total, han var ju superkänd då, 2011 var han ju helt inne i nyheterna, Chris Christie. Och de visste inte ens vem det var. Och det fanns många sådana här helt bizarra exempel på att, så man insåg att, ni hänger ju inte ens med amerikansk politik. Ni sitter bara där för att ni har något slags jobb. Men ni hade lika gärna kunnat jobba med att prata om, inte vet jag, sport eller ett med naturen eller vad som helst. Ni kan lika lite. Så att liksom, det är inga experter, det är det som är problemet.
Absolut, precis. Mm.
Och vi går vidare och börjar avrunda. Näst sista punkten är att jag tycker att Trump har hanterat coronaviruskrisen otroligt bra, eller hur?
Ja, han har varit handlingskraftig. Han var ju den som, vi har pratat om den här tidslinjen förut, så vi har pratat väldigt mycket om det. Men det är någonting jag tittar i svensk media, och det gapas ju, men jag ser även i Facebook-flödet folk som kritiserar Trump. Han har inte gjort någonting, och han gör ju ingenting, och så vidare, så ingenting. Det är igen, följer man svensk media så inbillar som att Trump inte gör absolut någonting. Och det är nummer två det jag säger, att Trump har inte, han har makten om han vill. Och det här är också någonting som man inte förstår i Sverige, som media i Sverige absolut inte förstår. Trump, man anklagar Trump för att vara en slags fascist och en total diktator. Trump, och vi har pratat om det förut med, Trump vill inte det. Han är ju till exempel, vill ju decentralisera väldigt mycket, inte minst skolor till exempel, va. Han har ju då delegerat stort ansvar till guvernörerna för att på guvernör- och delstatsnivå hålla på svara på det här med coronakrisen, va. Så att dels är ju hans vissa saker på federal nivå, men han delegerar ju också även makt, va. Så att jag tror att många inte riktigt förstår. Trump har gjort väldigt många saker, men han också försöker att delegera saker och ting, för att han erkänner att vissa saker, folk som är på lokalnivå och delstatsnivå kan hantera vissa saker bättre, va, än vad jag kan. Och jag tror att svensk media inte liksom förmedlar den komplexiteten som han pratar om, och på det sätt som han agerar, utan man bara säger att Trump gör ingenting Och när Trump gör någonting, då blir han anklagad för att vara en diktator.
Ja, och sen så, jag menar, hela den här statistiken, jag menar, du och jag, vi vet ju att vi tycker att Trump hanterar coronakrisen jättebra, införde ett reseförbud mot Kina i januari, ingen annan gjorde det, ja. Definitivt inte Stefan Löfven.
Han blev ju anklagad för att vara rasist då.
Ja, verkligen. Och i mars,
inklusive av svensk media.
Ja, i mars införde han ett inreseförbud mot Europa, alla tyckte att det var korkat, men nu vet vi att ungefär hälften av de här typ 17 000-18 000 amerikaner som har dött, de har dött i New York, och de har dött i New York, det är epicentret för allting, på grund av att de reste in från New York till Europa, så New York ligger ju på östkusten och många som reser utomlands reser till Europa. Det kanske är annorlunda ut om man bor i Kalifornien, men i New York är det så, och de kom från Europa har man fastslagit nu, därifrån kom den stora smittan till New York, så att det var helt rätt. Ja.
Och jag tänkte också nämna att vi har pratat om det förut, tror jag, om jag inte minns fel, var att borgmästaren då Bill de Blasio som är demokrat och även då guvernör Andrew Cuomo som är demokrat, ända fram till första veckan i mars så avfärdar de det här viruset som bara, det var ingenting att bry sig om. Va? De, borgmästare de Blasio, han var ju till och med, och vi pratade med, han uppmanade ju människor att gå ut, krama en kines ungefär, gå ut på restauranger, samlas i stora grupper, om, bevisa att ni inte är rasister, och det här är inget att bry sig om, corona, ingen bry sig om. Och det var ju då 5-6 veckor efter att Trump gjorde inreseförbudet mot Kina. Mm. Och det är inte så konstigt nu att hälften av alla dödsfall och hälften av alla smittade nu finns i New York City. Men det är någonting som också svensk media aldrig rapporterar om, att delstaten New York och framförallt borgmästaren då New York City agerade extremt oansvarigt. Istället pratar man att USA har alla de här problemen, när det visar sig att hälften av alla USAs kommuner har inga problem alls med coronaviruset. Va? Stora problemet är New York och några andra delstater och ställen då som framförallt drivs av demokraterna, men det är en helt annan fråga. Men det här med att New York City agerade som de gjorde, det kunde ju inte Trump göra någonting åt, för att han skickar ut sin signalpolitik, och sen de Blasio då skickar ut en totalt motsatt signalpolitik helt enkelt, just för att antingen så brydde han sig inte eller så vill han bara trotsa Trump. Ja, och det, och så, men Trump får då skulden för att det går skogen i New York, när man egentligen ska lägga skulden på Bill de Blasio, en demokratisk borgmästare, vilket till och med CNN Jake Tapper gjorde.
Ja. En annan sak också som brukar anföras mot USA, det är att så många som har dött, och jag ser statistiken här nu, 18 588 döda i USA mot 870 i Sverige, men då ska vi komma ihåg att USA har 370 miljoner invånare, Sverige har 10 miljoner invånare. USA är ett land som är lika stort, nästan lika stort som hela Europa, och om man tar per miljon döda så har det dött 56,8 personer per miljon invånare i USA, men i Sverige så är det 85,4 miljoner eller döda per miljon invånare, så att det är ju liksom 30 personer mer ungefär per miljonen i Sverige som har dött än i USA.
Ja, och återigen, hälften av dem är i New York City, och om New York City hade agerat ansvarigt från första början så hade dödsfallen i USA varit betydligt lägre, inte bara i New York utan runt om i USA, för att det sprids ju sen alltidvis. Men det, man kan egentligen skylla att det är Bill de Blasio och kanske Andrew Cuomo i New York, demokratiska politiker som inte brydde sig om det här väldigt länge och som har skapat stora problem i resten av USA. Och det var ju det som gjorde att delstater som ligger nära New York, till exempel då Rhode Island, de ville göra ett inreseförbud från New York. Vermont uppmanar ju, där jag bor, Vermont uppmanar ju då människor från New York, kom inte till Vermont, snälla, håll i New York. Och det beror på att, inte på Trump, utan det beror på att alla vet om att New Yorks politiker agerar så extremt oansvarigt, så att det här bröt ut rejält i New York City, och nu så måste man försöka skydda sina egna delstater mot oansvaret som skedde i New York.
Mycket intressant, mycket intressant. Som sista punkt och lite kort, och det är att jag anser, om vi ska sammanfatta allt det här, att vad Trump har gjort, det är att han har, jag skrev en artikel i Aftonbladet i mars 2016 redan, där jag förklarade att Trump skulle bli en jättebra president därför att han skulle ge tillbaka USA sitt självförtroende, ett självförtroende som jag då ansåg hade kuvats under Barack Obama. Och tittar vi tillbaka nu på de här 3,5 åren drygt som han har varit president, så tycker jag att det är exakt det han har gjort. Han har gett USA självförtroende igen, Donald Trump. Vad säger du?
Absolut, och det märker man ju att på folk på gator och torg. Man, liksom att det kallas för swag. Amerikaner har fått det här swag, den här, vad ska man säga, lite tuffheten. Man vet, man tycker att man, under Obama så kände man, Obamas signalpolitik var ju egentligen att tala om att andra är bättre, amerikaner är sämre, andra länder är bättre, USA är sämre. Man trycker ner folk hela tiden. Va? Och till sist så börjar man ju tro på det där själv, att oj, vi kanske är ett kassa i vilket fall. Mm. Nu när Trump gör helt motsatsen, vi är bäst, vi vet vad vi gör, och så ekonomin går bra, vi har den bästa ekonomin, arbetslösheten är låg. Inte nog med att signalerna han säger och retoriken han gör talar om för amerikaner att vi är bäst, vi vet vad vi håller på med, va? Utan även då de konkreta resultaten, arbetslöshet, börsen och så vidare, va? ekonomin gick jättebra innan coronaproblemen, då får man ju ett självförtroende som man annars inte hade haft. Och det märker man verkligen, att man risken blev med kaxig kanske, men å andra sidan man ser självförtroendet bland amerikaner på gator och torg. Det är liksom, det snacket är annorlunda.
Okej, men då har vi sammanfattat Trumps lyckanden, vad han har lyckats med under sin presidenttid. Så att, tack Björn för den här sammanfattningen.
Tack så mycket.
Det var avsnitt 1075 av amerikanska nyhetsanalyser, Sveriges enda konservativa USA-podd som finns för att ge det perspektiv som svensk media inte ger. Stöd gärna detta arbete på swishnummer 070 30 28 95 0 eller genom att via hemsidan stödja på PayPal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för den här gången. Tack för att ni har lyssnat. Thank you.